podd och idag ska vi prata. Jag har läst en liten grej som inspirerade mig lite. Och det här handlar om att inte vara en slav. För att folk, alltså man förvånas hur folk liksom lever sina liv. De är kvar på en plats. Liksom de är så rädda för förändring att de är kvar på en palats där de inte hör hemma. De är rädda för liksom, man är ett förhållande, man mår dåligt, man är på ett jobb som man tycker suger, man sitter fast i trafiken i timmar, man hatar helt enkelt sitt liv liksom. Och istället för att göra något åt det så sväljer man ihop, liksom biter ihop, man åker hem, man tittar på Netflix, man käkar chips, man bygger liksom en nedåtgående spiral i ens liv. Alltså alla föds som liksom fantastiska original. Men rätt många människor slipas ner alla kanter och blir någon, till slut den här medelsvensson som egentligen inte finns. Utan om du tittar på barn, de är ofta fantastiska. De är några original. De gör sina, liksom, sitt eget sätt att leva sitt liv. Att inte bli en kopia av något. Många människor de lever liksom någon annans liv. Man har liksom ingen liksom original, liksom det går liksom inte att leva om samma dag och ha kallar ett liv. Det är rätt intressant det där. Jag läste det här med att tiden går fortare ju äldre man blir. Och varför gör den det? Jo, det är för att hjärnan är vår, alltså det är ju den delen på kroppen som förbrukar mest energi. Den lilla delen tar 25% av all energi vi sätter i oss. Så att vi har ju lärt oss under revolutionen att använda hjärnan så lite som möjligt. Vissa är lite bättre på det än andra, kan jag säga. Men vi stänger ju av den så fort vi går. Så att rätt mycket av vad vi gör på en dag är automatiserat för att vi inte ska använda hjärnan. Om du tänker på det, alltså, egentligen du går upp på samma sida sängen, du äter frukost, du äter samma sak, du liksom, allt går efter en mall, så det är automatiserat och därför gör det att livet går fortare. Men är livet då automatiserat, man sätter det för mycket på autopilot för att livet är inte ett liv man vill leva liksom, då blir det rätt tragiskt skulle jag säga. Det är slavmentaliteten och det är det vi ska prata om. Jag läste Nietzsche här, faktiskt, som inspirerade mig lite. Jag läser honom, han är helt fantastisk och helt galen och sådär. Jag tycker att ni ska läsa honom. Jag tycker faktiskt att vi ska komma i en modern tid, har han faktiskt en hel del att säga med det här med slavmentaliteten och att göra liksom som alla andra. Han säger att i varje människa finns det en instinkt, ett flockbeteende, ett behov att anpassa sig till massorna. Det här gäller ju mer idag än vad det gör någonsin. Ofta kommer det liksom som ett uttryck att man anpassar sin moral, det vill säga man gör det man tycker är rätt och fel i samhället. Och det här är ju liksom mer än någonsin. Vi är så skrämda in, inpiskade i den här liksom åsiktskorridoren där folk inte ens vågar säga liksom vad de tycker. Moral. Han pratar mycket om moral. Han anser det att man måste så här, med Nietzsche måste man ha Bibeln bredvid. Han är antikrist. Han har till och med skrivit en bok som det. Jag har ofta skrattat åt dessa veklingar som trodde sig vara goda bara för att det saknade klor. Det är en jävligt, det är Sarah Huster, han skriver det. Det är en jävligt bra citat. Att människor som alltid är snälla, alltså har du inte förmågan av att vara grym, har du inte förmågan av att liksom kunna slå ner en människa, har du inte förmågan att liksom så här kunna liksom krossa liksom en motståndare, då är liksom den här snällheten, det är liksom, eftersom det inte finns något annat alternativ, så är den inte lika mycket värd som den som är snäll på riktigt. Och det kan jag säga, jag som har mött många av de tuffaste människorna i världen, jag har till och med träffat Tyson, som det lilla jag har träffat honom, jag kan inte säga att jag träffade honom så, men verkade liksom, även när han väl hade boxat klart, han gjorde match, jag boxade i Skottland en gång när han boxade, Och verkade som en sympatisk herre, kan jag säga. Men han har ju verkligen förmågan av att förgöra dig liksom. Och då är det liksom det här, det citatet känns ju ännu mer relevant. Jag skrattar åt dessa veklingar som tror sig vara goda bara för att det saknar klor. Sen säger han, han är ju liksom kristendomens fiende. Det är därför man måste ha, eftersom jag också är troende katolik. Så i hela Nya Testamentet finns det endast en person att respektera, Pontius Pilatus. så att han den är otroligt intressant, tycker jag. Han blir ju också tyvärr så är det liksom, han har en del grejer som det Übermenschen och viljan till makt. Det användes ju flitigt av Hitler och nazisterna för att beskriva idén om den liksom biologiska överlägsna ariska rasen och det humanska herrefolket. Men Nietzsches tanke kom liksom, han blev liksom kidnappad och, denna koppling till liksom nazismen beror till stor del på att Nietzsches syster Elisabeth, tror hon hette, eller hur man säger på tyska, var en hävigen, hon var en nazist. Hon förfalskade en del texter för att passa liksom den nazistiska ideologin. Nietzsche var själv under sin livstid mycket kritisk till både antisemitism och tysk nationalism. Enligt honom var övermänniskan något som bara kunde, som var övermänniskan något som kunde också kunna uppstå i andra kulturer. Så det där liksom stämmer inte.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Nietzsche säger att vi måste fly slavmoralens bojor och i det stället skapa ny, självständig och livsbejakande moral. Herremoralen. Det låter för nazistiskt, men han är innan. Man måste bekämpa slavmoralen som den sjukdom den är. Men för att lyckas med detta måste man först fysiskt skilja sig från skocken och leva ett liv i ensamhet. Så han förstår ju det där, att för att leva ett liv som är originellt, ett liv som man liksom vill leva. För att, som jag sa, vi föds alla som fantastiska original, men de flesta av oss dör som en dålig kopia av den här liksom medelsvensson. Och det är bara att titta på hur vårt samhälle liksom är skapat. Allt går ut på, och liksom, man pratar mycket om de här kugghjulen som vi ska vara i det här samhällsbygget. Och det är bara att titta på hur liksom skolan allt är utformat. Liksom. Om du tänker på en skola, den är byggd som en gammal fabrik liksom i början på 1900-talet. Den har liksom en ringklocka som ringer in. Lektionerna är 40 minuter. Det är för att när vi var katoliker i Sverige, där har ju folk ibland när de säger så här, jaha, du är katolik, är du kristen? Det är vi som är kristendomen. Anskar ditt pucko, han var katolik. Och vi i Sverige har varit katoliker lika länge som vi har varit protestanter. Vi hade till och med ett religionskrig som ingen pratar om. Det är rätt roligt hur man har lyckats sudda ut Sigismund, som är den rättmätiga kungen. Det är ett krig mellan honom och hertig Karl. Han är Johan III son och successionsordningen i Sverige då går ju far till son. Det går inte till bror. Men det blir då ett krig och det vinner hertig Karl. Och Sigismund blir sen kung i Polen. Så jag tar han både kung i Polen och Sverige, tror jag. Inte riktigt säker på det. Jag tror att den sista... Jag läste någonstans att den sista av Vasaättens alltså blodlinjen för att den fortsätter ju då på Sigismunds sida i Polen då, att den sista på det här är jag inte riktigt säker på, men jag läste någonstans och det är ibland så ska man inte frågasätta bra grejer, att den sista som dog på då i Vasaätten på den manliga sidan var kardinal i den katolska kyrkan, så han som avskaffade katolicismens hans sista släkting var kardinal. Det är lite roligt, det är ett sån här lite hämnden för att vi kanske kunde ha varit katoliker, men det är ett litet stickspår. Men det här med att vara slaven, skolan, fabriken, kugghjulet, och ju mer du liksom det här livet, du ska få lån, du ska få barn, du ska få familj, du sitter allt hårdare. Man pratar väldigt ofta i Sverige om det här. Ja, vi har så hög levnadsstandard och jag bor i den här fina villan och vi får så bra i livet. Så det där är bara skitsnack. Vad folk inte förstår, det är att svensken är ett av världens mest belånade folk. Du äger inte ditt jävla hus. Det är banken som äger det. Och vi skrattar ofta åt så här, Italien och Grekland och så här, som där staten är alltid på väg att gå liksom konkurs. Men skillnaden på Grekland och Italien och Sverige är att i Sverige är staten skitrik. I Sverige, vi håller på att betala av vår statsskuld för att då vi ska vara skuldfria då, och det sådär. Och det är väl kanske bra, tycker jag. Men man ska komma ihåg att det är du som betalar av dina statsskulder, medan du inte har råd att betala av dina amorteringar nu för att det är svindyrt. Så att vårt samhälle är skapt att du är den här slaven under den här enorma staten som bara växer och sväller och sväller och sväller. Och ju mer du liksom är kuggen i det här hjulet, ju mer du skaffar liksom lån, familj, du ska köra en fin bil som du inte äger, det är banken som äger den, du bor i en fina villa och har lån, så du liksom, nu är det många som liksom så här, man liksom fingertopparna hänger man kvar liksom, för att man ska liksom betala av de här lånen med räntorna som är enorma nu. Och du ska veta, jag som är lite äldre, bankkrisen i början på 90-talet. Det här är ett typexempel på vad som händer med Sverige jämförelsevis med Grekland och Italien. När Sverige var på väg att gå i statsbankrutt. Det här glömmer man bort. Och det där är faktiskt, det ska man säga vad man vill om äras den som äras bör. Den som verkligen styrde upp det där, det var ju liksom Göran Persson, kan man säga, med och liksom fick Sverige på rätt fot igen. Han gjorde ju en del pensionsreformer och sånt där som ingen borgare skulle ha lyckats med. Alltså det blev generalstrejk i Sverige. Persson slog liksom näven i bordet och liksom så här. Så han var väldigt, väldigt bra för den svenska ekonomin. Men vilka var det som tog stryk där på riktigt? Jag är uppväxt i Upplands Väsby, som en förort utanför Stockholm. Jag hade polare då som hade börjat jobba och de tog lån och du vet sådär, och köpte bostadsrätt och du vet, det var så fint och sådär. Och så kom krisen och så hade de inte råd att betala av. Så de fick ju sälja då till priser som var under det de hade köpt bostadsrätten för. Så de betalade av på ett lån för en bostadsrätt då som de inte längre ägde, och så lånen var kvar. Så att det ni är lurade. Det är, i Sverige man pratar om statsfinanserna och så och glömmer bort sina egna jävla finanser, va. Så ju mer du är den här kuggen, kugghjulet, ju mer du lånar, ju mer du liksom ska leva det här livet som du egentligen inte har råd för, desto mer så kommer du aldrig kunna ta ur det här. Det går inte till slut då. Därför är det, om du är ung och lyssnar på det här, det är nu du ska börja göra det här. Men det går att fixa. Så folk säger, hur ska jag kunna byta jobb då? Jag har familjen och jag har allt sånt där. Det är bara för att folk inte är beredda att göra vad det verkligen behövs. Den enkla vägen, det är helvetet. På riktigt. Varför ska du göra som alla andra? Spara pengar. Ha en lite fulare bil. Inte så mycket lån på huset. Bo i en billigare bostadsrätt. Eller försök få en hyresrätt. Gör ett side hustle. Men om du nu vill liksom skriva en bok liksom, eller vad du nu vill göra, börja jobba med det lite grann. All ledig tid, planera. Och du kanske, om du ska skriva din liksom bok, du kanske har en och en halv timme när du liksom inte har barn och allt sånt där, och du behöver ju umgås med frun som inte skiljer sig och sånt där. Men du kanske kan sätta av en och en halv timme. En och en halv timme disciplinerat jobb kan man göra rätt mycket. Liksom, caffeinated, motivated, då händer det grejer. Att liksom så här, och gör man det dag efter dag, och var beredd på att snubbla på vägen. Misslyckandet har vi pratat om. Det är inte din begravning, det är en del i processen. Att våga göra saker som ingen annan gör. För folk har alltid när man sätter igång med sådär, vi har pratat om det förut i podden, att så fort man börjar göra, vad gör du då? Jag skriver en bok. Nej, men det kommer aldrig bli någonting. Vem ska... Jag brukar alltid tänka på det. Att när folk som har massa jävla åsikter, om tre generationer, då är det ingen som har mött dig som har levt. Alltså som har mött dig levande. Det finns ingen kvar. Ingen kommer komma ihåg dig. Om tre generationer så kommer knappt folk veta vem du var. Tänk tillbaka tre generationer. Min farfars far hette Paolo Antonio. Det vet jag, han var hästhandlare. Så jag har lite liksom. Men, och vi har ju en tradition i Syditalien att berätta om liksom det. Men tänk tillbaka. Så lyssna inte på vad folk säger. Lev ditt liv, ingen annans liv. Och det där med att vara annorlunda. Alla liksom. Alltså, gör det för dig. Och det kommer göra att du blir annorlunda. Det finns ett sätt att om man gör något som verkligen är för mig, då kommer jag bli annorlunda. Och där måste jag säga, där har jag en fördel. Att jag har ju aldrig fått vara med liksom, på gänget. Jag är ju en riktig genetisk härdsmälta. Min pappa är ju 100% syditalienare. Som i och för sig är världens mest blandade DNA. Vi har ju till och med vikingablod. Vi hade 400 år av vikingakungar i Neapel. Vet ni vad han som hette som befriade Sicilien från araberna? Vet ni vad han hette? Han heter Rogero på italienska. Men på sitt eget språk heter han Roger. Roggan! Ja, en viking. Normand. Sen vet man inte riktigt var han kom från. Men han var normand i alla fall. Så att jag har en liksom en sån medfödd grej att jag har för aldrig liksom vara med liksom. Jag är ju inte svensk. Hemma i Italien eller hemma i Italien, hemma är här men hemma i Italien också. Så kallar de mig och brorsan för vikingarna liksom. De tycker vi är jättekonstiga. Och har massa konstiga grejer. Här i Sverige tycker alla att jag är jättekonstig. Min mormor var skotska så att vi har kilt när vi träffas. Så att jag är van med att liksom vara annorlunda. Och jag var rätt mycket annorlunda när jag var liten. Och lät mig inte tvingas in i den här liksom formen. Som man till slut liksom blir nerpressad i. Jag kommer ihåg att jag fick en sån här en båtmössa av min moster Betty. som var en skotsk båtmössa i våra klanfärger, och faktiskt den kvar. Den här båtmössan, det var den som lärde mig att slåss. För att det där var ju liksom... men det, då skulle ju de liksom äldre ge sig på mig, och liksom, på den tiden var det inte massa lärare som särade, utan vi var ensamma på rasten, och blev det bråk så blev det bråk liksom. Och jag vägrade ta av mig den här. Jag var stolt över den. Jag slogs med liksom, det fanns några som var 3-4, de var för bråka för att gå i 4:an, så de gick kvar på lågstadiet då. Så du vet, det var mitt första slagsmål. Det var någon som jag, och då hade jag redan börjat träna judo. Jag tävlade faktiskt redan när jag var 7 år då, i judo. Och då ska han böja sig på mig för den här båtmössan då, och sa han, jag har rött bälte karate, sa han. Och så, man kan inte ha rött bälte karate. Vilket man kanske kan ha, jag vet inte, det finns lite olika stilar, men på den tiden kunde man bara ha svart. Och så flög han på mig, men då kastade jag honom, och då var han rätt mycket större än mig. Så jag kastade honom med ett nacksving. Så han landade på liksom ansiktet, och det där kom jag ihåg, och det var jätterädd, han började blöda och allt sånt där. Så att den där båtmössan tvingade mig att vara annorlunda. Det är också bara att titta på farsan liksom, som kommer från mörkaste Syditalien. Han ville ju verkligen, han ville inte vara kvar i Italien. Han tyckte att det var för konservativt. Han begav sig då till Schweiz och jobbade där. Vi har rätt stor släkt efter kriget, och så var det finns en italienskspråkig del av Schweiz, så i Lausanne var han då. Och där en kväll så min pappa var schweizisk mästare i cha-cha-cha. Vår familj också, de är ju skräddare, de i Schweiz där, så han var ju alltid väldigt välklädd, och så ser han då en väldigt vacker blond kvinna då, som han glider fram till där och knackar på axeln och frågar om han får lov. Mamma, som det är den här blonda kvinnan är, vänder sig om, tittar på farsan och tackar nej. Hon tycker han är lite kort. Sen finns det två olika versioner av vad som händer sen. Enligt min pappa då, så hade mamma till slut kommit till sans och gått upp och dansat, och då hade pappa frälst henne med en cha-cha av rang, så att hon fick liksom röra vid himmelriket när hon såg hans juckande höfter där på dansgolvet. Enligt mamma så hade hon ett italienskt plåster efter sig tills hon typ gav upp. Men sagt och gjort, så hamnade de i Sverige, för det fanns jobb här, och pappa var jävligt noga på att vi skulle lära oss vår kultur, vår mat. Vi uppfostrades som katoliker, men vi skulle vara svenskar. Italienarna är väldigt bra på det där, att så här, okej, vi behåller vår kultur för att vi har världens bästa mat. Men när vi är ute i samhället så anpassar vi oss. Vi gör för att det funkar mycket bättre. Så om man tittar på alla de här, vi har ju en rätt stor, efter kriget så rör de sig ut i hela världen då, släkten. Syditalien var ju hårt drabbat av kriget. Så vi har en jättestor enklav i Schweiz som det har gått väldigt, väldigt bra för. Och de pratar ju fortfarande italienska. Vi har en stor enklav i New York där de driver pizzerier, Choffis pizzeria i New York, om ni är där någon gång. De har flera krogar och det är rätt spännande. De är inte så bra på italienska där, mina sysslingar då. Men däremot så äter de exakt som hemma i Neapel. Man har mycket av kulturen kvar. De pratar också lite italienska. Så för mig så var den här liksom att vara annorlunda var något som jag egentligen inte... Det fanns inget alternativ. Plus att jag alltid varit stolt över mina ursprung. Jag har varit stolt över mitt svenska ursprung. Jag kan spåra mitt... Alltså, min svenska släkting på mammas sida var kommandant för Växjö fästning sista gången dansken attackerade Sverige. De brände Växjö, men det var min anfader som stoppade dem. Vi har stor grav på Tegnérkyrkogården i stor grav har vi faktiskt där. En av de större, vår släkt. Så att jag är stolt över alla mina arv, liksom, har alltid varit och all liksom sådär. Men det har också betytt att man liksom, folk vill ju liksom sakta mala ner den. Och det ofta när folk titta på mig och säger så, boxaren brukar folk säga till mig. Och nämner man 3-4 boxare som man känner till i Sverige, då är jag en av dem, 100%. Men när jag började boxa så kallade de mig för sprattelgubben. Jag kommer från asiatiska kampsporterna. Jag var svensk mästare i taekwondo liksom. Så de kallade mig lite hånfullt liksom, boxarvärlden, sprattelgubben liksom. Så jag har aldrig fått vara med i gänget. Och det har på något sätt för mig varit jävligt nyttigt. Att säga, jag har alltid velat gå min egen väg. Jag pratar allt mindre dialekt. Om man tittar gamla intervjuer med mig back in the days, så var jag mycket mer snakalmare. Men nu börjar det bli mer och mer svenska. Men jag har alltid, för mig har det varit viktigt att få gå min egen väg. Och jag har liksom, men det är jävligt tungt. Folk är ju så här, för folk blir provocerade av när man liksom vill vara någon annan liksom. Det är bara att titta på liksom hur jag bor. Jag bor liksom i mitt hus, ett gym. Jag bor liksom i en stor lokal typ. Jag blev faktiskt årets villa den här. Den har både en massa arkitektpriser där. Men det är i princip ett stort rum med 16 stora 3-meters fönster och en pizzaugn och en brottamatta. Det är, så bor jag. För att så vill jag bo. Och folk är alltid så här, vi kan ju verkligen bo sig där. Och har ingen soffa? Nej, jag behöver ingen soffa. Jag brottas. Jag har brottamatta. Men och det är helt sjukt. Alltså, varför kan inte jag få bo som jag vill? Varför kan man ha en åsikt om det? Vet ni varför? För folk blir provocerade. För när du visar att du gör som du vill, att du inte är en slav, att du inte rättar i ledet, så vi sätter fingret på en viss sak som kanske är det mest provocerande av allt. Du visar att de också kunde ha gjort det. Och det provocerar folk.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
För folk tittar ju alltid på vem, om du gör som alla andra, då blir du som alla andra. Vill du vara som alla andra? Vill du verkligen det? Lite överviktig. Du tränar jämt. Du är en träningsnarkoman. Jag tränar en timme om dagen. Nu tränar jag lite mer eftersom jag har PT-kunder och sånt där. Så jag är med lite och stretchar med PT-kunderna och så. Men jag tränar själv en timme om dagen. Det är 4% av min dag. Det enda du gör är att träna. Nej, jag ägnar 4% av min dag för att min kropp ska må mycket bättre. Och att jag framstår som en fullkomlig fanatiker för att jag liksom tränar en timme om dagen. Plus att jag är morgonmänniska. Jag gillar att gå upp och träna på morgonen. Jag gillar att äga min dag. Jag vaknar tidigt. Jag går upp direkt, dricker en kaffe, sätter igång min träning. Det är en superskön grej att bara äga morgonen. När resten av världen liksom vaknar, då har jag duschat, ätit frukost, jag redan börjat jobba. Jag leder, brukar jag tänka. Det är en skön start på dagen. Och det är så, men vad fan, skiter ni, jag går upp liksom. Ägna åt ditt liksom, energin åt ditt liv. Lägg den här energin på att ta bort din bilring istället, så kanske du inte behövde gnälla så mycket på. Du kanske inte skulle behöva låta som du föder barn när du knyter liksom skosnörerna. Vem är konstig? Du eller jag? Jag skulle säga att du är det. Det är bara 1% av svenskarna som får upp pulsen mer än en halvtimme om dagen. Jag pratade om det förut i podden, Karolinska institutet. Det är inte jag som är konstig. Det är ni som är konstiga. Och du behöver inte träna på morgonen. Vet du vad man kan träna? När man själv vill, men man behöver träna. Min skolgång slutade med att jag varit uppkallad och ett stort bråk i skolan som jag faktiskt inte satt igång med, men jag var faktiskt frikänd från det sen i rättegången. Det var faktiskt inte jag som började det, jag försvarade mig faktiskt. Jag varit uppkallad på rektorsexpeditionen. Rektorn skällde ut mig, kastade ut mig i skolan, och när jag skulle smälla igen dörren efter mig där så hörde jag honom skrika: killar som du, Paolo, de hamnar alltid i fängelse. Det är den sista meningen från min skolgång. Det var vad min gamla rektor ville lämna med sig som färdriktning. Men jag sitter inte i fängelse. Jag tog mig från kriminalitet. Jag blev en av Sveriges mest sålda kokboksförfattare. Storsäljande och prisbelönt kokboksförfattare. Jag har tagit titlar, taekwondo, kickboxning. Jag har startat 7 företag. 5 restauranger, 1 hotell. Jag kraschade i mitt liv för 3 år sedan. Jag lyckas bygga upp det igen. Så att allt går. Men är du beredd att göra jobbet? För folk är så jävla oroliga för vad ska andra säga? Det är den sjukaste, liksom, ska du leva ditt liv för att någon liksom gammal polare har någon jävla åsikt om hur du lever ditt liv? Ska du gå kvar i din slavmentalitet? Och vara den här kuggen i det här stora maskineriet du hatar. Alla dina originaliteter har blivit nerfilade. Alla kantigheter i ditt väsen har man tagit bort. Ja, fan. Skaffa en billigare bil. Flytta hem till föräldrarna. Klart att du inte kan göra om du har barn, men du vet. Och grejen är att ju mer du misslyckas, ju mer du vågar. Jag menar, som jag som blev av med allt. Jag stod för fan typ i kallingen. Jag blev av med allt. De tömde mina konton, allting. Men jag kom fucking tillbaka. Och det betyder att man bygger ännu mer. För allt med det där, med att ta de här små, små stegen i rätt riktning. Varje 1000-milafärd börjar med ett steg. Håller man på att fundera på för mycket på nästa steg, då kommer man bli stående på ett ben. Och varje gång du blir nedslagen, varje gång du reser det, varje gång så blir du lite starkare mentalt. Du blir lite mindre slav. Det är precis som att liksom bygga en fighter, att bli en fighter, att bygga den grejen. Det är som att man börjar med någon liten enkel match på nybörjarstadiet, och så bygger man ett självförtroende, man blir starkare, man möter tuffare motstånd, man vinner där, man kanske förlorar, man retirerar, man lär sig av sina misstag, man kommer igen. Det bygger ryggrad, det bygger mod. Och det är precis så med allting, med självförtroende, med att bygga ett företag, att jobba på det man gör. Folk är så här, ja, jag lägger en timme på det här liksom. En timme? Jag pratar inte timme, jag pratar hundratals timmar. Men då får man vara beredd på att offra saker. Man pratar ofta om att man inte ska bränna sina skepp. Jag tycker tvärtom, man ska bränna sina skepp. Det där med att bränna sina skepp, det kommer ifrån att man ibland när man erövrade andra länder så brände man skeppen. Alltså så inte fanns någon, man skulle erövra ett land och då brände man sitt skepp. Va? Så att man, det fanns ingen reträtt. Och ibland så behöver du bränna dina skepp. Du behöver gå in 100% i något. Inte retirera, inte vända dem. Du måste ha större framruta än backspegel i livet. Sluta vända dem. Det är inte dit du ska. Läser du om samma jävla kapitel om ditt liv så kommer det aldrig ta dig någonstans. Vad är du rädd för? Fundera på det. Vad är det som gör att du blir rädd? Sätt ett ansikte på det. Är det Bosse på jobbet? Vad fan, du vet den där. Vad fan ska du, vad tror du att du är? Du vet den där med lite humor och lite, du vet, tjock mage och du vet. Vad fan, vad tror du att du är liksom? Är det verkligen han du ska styra ditt liv för? Så sluta tänka på honom. Eller rättare sagt, visualisera det. Ge ett ansikte, rädslan. Bosse på jobbet. Ska Bosse bestämma ditt liv? Va? Och det kan även vara föräldrar man är rädd för. Jag menar så här, och föräldrar som menar väl. Alltså, skulle jag ha lyssnat på min morsa eller farsa? Menar, pappa tyckte att jag skulle bli tryckare. Han jobbade inom tryckbranschen. Och jag jobbade som tryckare ett tag när jag varit utsparkad i skolan. Liksom. Jag hatade det. Jag är faktiskt utbildad offset-tryckare. Det är ni. Jag har gått lärling. Men jag gillade inte det. Det var inte mitt liv. Liksom. Det var farsans liv. Vad fan ska jag leva hans liv för? Och han älskade ju sitt jobb. Pappa var så passionerad. Han började liksom på löpande bandet. Och liksom till slut var han mekaniker och åkte runt i hela världen och lade stora tryckanläggningar, sådana offset efter dem. Och till slut så utbildade de mekaniker. De fanns i hela världen. De hade en skola här i Stockholm där han utbildade alla mekaniker. Pappa kunde liksom stå. Han var ju magisk farsa. Han kunde stå. De drog igång en tryckpress. Och så kunde pappa bara stå. Så kunde han lyssna på tryckpressen. Så kunde han säga så här. Det är den här kugghjulet. Pappa älskade det. Men det var hans liv. Inte mitt liv. Så att fundera på vad du vill göra. Och ibland vet man inte det. Men ibland måste man sätta liksom så här. Du måste sätta liksom bollen i rullning. Börja. Alltså livet handlar om. Det handlar om framåt. Det handlar om accelerering framåt. Det handlar om att ta sig framåt. När man sätter grejer i rullning, då händer det saker. Och inte fundera på för mycket. Funderar man på nästa, varje 1000 mil affär börjar med ett steg. Funderar du för mycket på nästa steg, då kommer du bli stående liksom på ett ben. Jag brukar tänka på fruktan. Den optimala fruktan, det är egentligen fruktan för döden. Det är det ni är mest rädda för. Men tänk vad döden kan göra motivationsmässigt. Om jag sätter en pistol mot ditt huvud och säger så här, gör 100 armhävningar. Jag lovar det att även om du kan göra 20 så kommer du fan göra 100. Du kommer i alla fall göra så många armhävningar du kan. Och det är den motivationen man måste hitta, pistolen mot huvudet. Och det är den inställningen till att, och där har jag också en fördel med att vara elitidrottsman och liksom tagit mig till liksom mästartitlar. Jag menar, jag är en av 5 svenska män som har boxat om VM. Jag har boxat titlar i 3 viktklasser. Jag vet vad som krävs. Och alltså, att lyckas med något, det är en algoritm. Det är liksom ett system. Och det är exakt samma algoritm från att skriva kokböcker till att öppna företag till att liksom komma i form. Det är exakt samma algoritm. Det är ingen skillnad. Och tänker du efter på hur du vill leva ditt liv. Hur du vill satsa om du nu ska öppna ett företag och allt sånt där. Titta på det som en elitidrottsman. Går du lägger dig tid? Sysslar du med mental träning? Har du rätt tränare? Jag menar, jag har använt den här algoritmen på allt. Jag menar, jag blev årets föreläsare. Svensk mästare i taekwondo, nordisk mästare i taekwondo, både taekwondo och kickboxning. Jag lät några av Sveriges största tv-program. Blev årets föreläsare. Alla de här grejerna har använt exakt samma algoritm. Jag går och lägger mig tid. Jag har fokus på det jag gör. En annan viktig grej som jag lärde mig under min taekwondo och boxningskarriär. Taekwondo till exempel. Så där, jag har ju pratat om det i en podd. Liksom, om det här med att liksom, jag kom upp direkt från, liksom, från gatan och hängde på mitt bälte och jag började vinna stora tävlingar och sånt. Men det är en grej som jag gjorde där som jag också har fortsatt att den mallen lägger jag egentligen på alla slags företag och businessar och vad det än nu är. Det är att alltid liksom vara med de bästa. Så att när jag började träna taekwondo så tränade jag Ushago som var och är fortfarande Sveriges bästa klubb. Fantastisk klubb. Vi har ju en ny kille nu, Elias. Kolla in honom. Han är grym jävla, vilken fighter. Är nere och sparrar fortfarande. Det viner yxor. Han kammar luggen på mig, den där jäveln. Han lyckades fan sparka med magen så jag tappade balansen. Det är aldrig roligt. Man börjar bli gammal. Men han är grym, kan jag säga. Men när jag tränade där, det var ju Liam Nordberg som är känd från Sökande, men han var ju en fantastisk taekwondoutövare. Han var ju världselit. Gago Mirsik, som också är med i de här massa filmer, så han var ju svensk mästare i min viktklass. Alla var liksom, i alla viktklasser var det liksom eliten, så att i min viktklass, alltså de som tog medaljer alla tre, var i min klubb. Det betydde att varje dag så sparrade jag med de värsta, de liksom tuffaste, bästa. Och på den tiden var ju taekwondo lite annorlunda, det var rätt hård sparring. Men vad jag gjorde den här, det är att alla gick och tränade då med då tävlingsgruppen. Men jag gjorde inte. Jag kom och så tränade jag med nybörjargruppen. Så tränade jag, det fanns ju tre grupper då. Jag tränade med nybörjargruppen, sen tränade jag mellangruppen och sen så tränade jag med elitgruppen. Jag var en hel kväll. Alltså jag kom dit, åkte pendeltåget från Upplands Väsby, käkade på pendeltåget och sen var jag kvar och tränade liksom till sent på kvällen och så pendeltåget hem. Det var det enda jag gjorde. Tränade taekwondo och jobbade liksom. Ingenting annat. Och det tog mig till tre SM-titlar och jag vann nordisk och allt sånt där. Och det är exakt samma algoritm på vad du än gör. Och det är också en sån här skön känsla när man väl kommer upp. Sådär. Man kommer upp i ringen. Jag hade ju en grej. Så hade jag gjort om min boxningskarriär framförallt. Där tränade jag lite för mycket. Jag har ju en del av problem att motiveras att träna. Jag kan vara lite övertränad. Men de gånger man kom upp och man hade prickat formen perfekt. Jag vet ju när man boxade mot det sydamerikanska mästaren Juan Bejarano i en titelfight. Och jag kom upp liksom och säger, du vet, det så här, man känner så här, det finns ingen nervositet, det finns ingenting. Jag har gjort allting, jag har prickat formen, jag har gjort allting rätt, allt. Det är liksom, det om han är bättre nu, då är han faktiskt bättre. Det är som i min första VM-fight, Javier Castellejo, då var jag också i jättebra form. Men han var bättre, det var för tidigt för mig. Han var mycket mer erfaren, jag vann första ronderna där. Men han liksom sakta men säkert plockade isär liksom mig som boxare, slog hårt kroppen, du vet. Han skallade också sönder min näsa, han var extremt ful. Liksom, upptäck inte domaren, it's part of the game. Liksom. Men den känslan av att liksom så här, och den matchen mot Lujan Bejarano, det är turnéboxning, utnämnt till en av de tre hårdaste fighterna i svensk boxningshistoria. Det är fullkomligt jävla blodbad. Han blöder, jag blöder. Det är 12 ronder, fullkomligt slugfight, va. Men upplevelsen av den är, det är rätt spännande där när man kommer upp, när man har flow. Alltså jag upplever inte den som jättejobbig, även fast allt var typ helt sönderslaget, jag fick sy halva ansiktet och allt sånt där, utan jag hade sån jävla flow. Och sen så kan vara andra matcher som man vann mycket tydligare och allt sånt där, men som kände, som gjorde ondare liksom. Men den är den känslan av att göra allting 100%. Det är en oslagbar känsla. Och går man, tar man sig an livet på det sättet. Liksom och ägnar sig åt det. Och det ägnar sig åt att liksom verkligen så här, det här är max av min förmåga. Sen naturligtvis, det ska att eget program, sen måste du också lära dig att slappna av allt. Det är en otrolig balans där mellan, och liksom, man kan också göra för mycket, och du vet, så här, livet kan inte bara... Det finns en otroligt bra italiensk grej som kallas dolce fare niente. Den vackra konsten att göra ingenting. Det är någon slags så här, italiensk yoga kan man nästan kalla det för. De är otroligt, speciellt i Syditalien. När man dricker kaffe så dricker man kaffe. Du fipplar inte med telefonen. Du är där, du är närvarande. Du smakar på kaffen, du känner liksom lukten, doften. Hela grejen, erfarenheten. Det är ett sätt att ta sig an livet. Att vara där fullständigt. Du går hem, du älskar med din fru, du är totalt närvarande när du gör det. Dolce fare niente. Du sparkar en boll mot väggen. Du gör bara det. Och det där är något som jag tycker är jätteviktigt i mitt liv. Och något som jag verkligen försöker applicera. När jag inte gör någonting, då gör jag det fullt ut.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Och det gör att när jag väl sen jobbar så kan jag göra det 100%. Och sen så inte liksom så här, det är så lätt att hamna i den här fällan, att bli provocerad, att liksom att lyssna på folk säger, och du vet, jag har sagt det förut, folk som inte tillför positiva saker i ditt liv. Du ska vara jävligt vaksam på folk som inte applåderar när det går bra för dig. För ibland, jag sa det i min förra podd tror jag, det var Churchill, den är så jävla bra. Churchill visade runt någon ny ung liksom, MP, Member of Parliament där, och sen så pratade då den här, jag sa det i förra podden, han pratade om fienden på andra sidan. Då sa Churchill, det där, det är motståndarna, fienderna, de finns bakom dig. Så du ska vara jävligt noggrann vilka du omger dig med. För vill du flyga som en örn så kan du inte umgås med höns. Folk som drar ner dig, folk som inte bygger din framtid, folk som inte inspirerar dig. Och det är så här, jag har en kille som har betytt mycket för mig, som jag tror han inte förstår att han, Daniel, en kille som är han är gift med min exfrus syster, som är otroligt framgångsrik för företagare, börsintresserade företag och allt sånt där. Men bara för att det är betydelsefullt att vara i närheten av sådana människor. Du behöver inte ens umgås, du behöver bara vara i närheten av dem, för att liksom så här, okej, okay. Är han så jävla mycket smartare? Han är naturligtvis otroligt smart. Men undrar om inte jag också skulle kunna. Så se till att omge dig med människor som vill liksom framåt. Som inte drar ner dig. Som inte blir provocerade av att du vill ta dig någonstans. Och brottas aldrig med en gris. Det där är en otrolig... Alltså jag tänkte på det här om dagen. Jag svarade någon jävla idiot på nätet. Och det är jävligt svårt ibland att svara. Och sen så har jag lagt liksom... Jag har lagt min tid på någon mongo på Twitter. Eller X vad det heter nu. Men liksom... Jag menar, 67 följare eller någonting liksom. Jag gav det min tid. Jag svarade på någonting. Och så liksom... Oh, du vet... Gör inte det. Brottas inte med grisen. Även fast det är så svårt. Och det är faktiskt en polare till mig, Peter, som sa till Micke Sprites, som har varit med i podden här några gånger. En jävligt nyttig. Man sitter med, vi satt bastad efter någon träningspass. Också hade Micke som är, ja, han är dömd tror jag 40 gånger eller 50. Det är helt sjukt. Han har varit någon annan jävla slagit på käften och så att han blivit dömd för det. Och så satt Micke Spritzen i det är han som spelar Niederman i Millennium-filmen. Han har varit med. Lyssna på podden, han är otroligt underhållande också. Men alla har slagit någon jävla på käften och han är ju 2 meter liksom. Så när folk säger, ska vi slåss? Ja, säger Micke. Och så slår han och sen slår Micke. Då händer det lite skillnad liksom när 2-metersnubben slår folk. Men då Peter sa till honom att det var någon jävla idiot som hade sagt något och Micke hade nypt till honom. Och då sa Peter till honom, du vet Micke, ditt liv kommer bli mycket enklare när du slutar försöka uppfostra världen. Världen är full med jävla idioter. Så du kommer aldrig kunna uppfostra dem. Det är liksom, skit i dem. Den absolut bästa revanschen, det är att bli framgångsrik. Det finns ingen annan revansch som ens i närheten av det. Du ska inte ens här, jag vet att en del folk säger jag ska visa den där liksom Lasse. Lasse Bosse blir mycket sånt idag. När jag gick i skolan att kolla, han ska få se när vi liksom återträffen liksom efter 10 år, hur bra det har gått för mig. Det är ju fullkomligt patetiskt. Ska du ge honom den makten över ditt liv? Tvärtom. Ditt ljus som du skapar genom att vara en bra människa, att vara den bästa versionen av dig själv, av vad du vill bli. Det är liksom du allt kräver. Folk säger så här, men jag kan också få sådana argument ibland att så här, ja men jag kanske bara vill meditera och så. Ja, vet du vad? Jag har varit i Indien i ett par månader. Folk som är bra på att meditera, de lägger mycket tid på det kan jag säga. Allt som är värt något i livet har en prislapp. Och den prislappen, på den står det inte chips i soffan. Så du ska inte slå dem. Du ska inte ens ägna dem en tanke. Utan du ska skapa ett sånt stort ljus i hur du lever ditt liv. Så att det skapar en sån stor skugga att de inte ens kommer synas. Vinn så stort att folk bara vill kopiera det. Jag vet. Det går, jag har gått upp och ner i mitt liv lite grann. Jag hör en jävligt bra citat någon gång som jag faktiskt har levt efter. Du ska vara jävligt trevlig mot folk du möter på vägen upp. För det är samma människor du möter på vägen ner. Så jag vet att man har träffat folk som du vet, när det går bra för en och sen så är det folk man kommer ihåg. De liksom har sagt massa grejer bakom ryggen och sånt där. Men så här, grejen så här, den absolut bästa hämnden, det är bara så här, bara vara trevlig. Inte ens bara så här, du är det när jag så här, utan bara, hej, hur är det med dig? Kul att se dig. För att då dels så tar du inte in någon svärta i ditt hjärta. Och sen är den absolut bästa handen. Du ska vinna så stort att de vill vara med dig och du ska glömma bort vad de har gjort mot dig. Det är den absoluta vinsten. Många människor försöker liksom tro att deras eget ljus kommer lysa skarpare för att man försöker blåsa ut andras ljus. Skit i det. Shine. Blir den värst, bästa, inte värsta, den bästa varianten av dig själv. Och det finns bara en mall och det är du. Så var superhjälten i ditt liv. Tänk på dig själv som en superhjälte. Och framförallt, sluta vara en slav. Sluta vara en kugghjula i maskineriet. Läs Nietzsche, men läs också Bibeln. Annars ska det bli galna som han blev. Då får jag tacka för mig. Robertus.shop. Hittar ni min olivolja och sånt. Coachpaolo.se om ni vill ha personlig coaching. Ha en grym kväll, morgon eller vad det nu är.